Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Jag skulle bara vilja tacka alla som har köpt biljetter till min show som har premiär nästa år, Scener ur ett äktenskap. Ja, men de första 10-12 raderna i Stockholm och Göteborg är redan slut. Men det finns fortfarande bra platser kvar längre bak i salongen, så det är kul. Och så finns det även, ja, finns ju mer platser kvar.
Vart ska du någonstans?
Ja, precis. Bra, tack för att du frågar. Jag har premiär 20 september i Örebro. Sen kommer jag till Uppsala, Umeå. Två lite mindre städer, Hudiksvall och Nyköping. Har du någon koppling till dem, Jakob?
Ja, Nyköping har jag släkt i. Ja. Så de ökvistarna får gå.
Gävle, Eskilstuna, Linköping, sen är vi på Draken i Göteborg, sen är Växjö, Jönköping, Lund, Borås och så avslutar vi på Lilla Cirkus i Stockholm. Gå in på messiahallberg.se eller carlo.se/messiah och köp biljetter. Det kommer bli minst en timme väldigt rolig stand-up med Moa.
Du gör upp med kärleken.
Ja, jag pratar lite om manligt och kvinnligt och sådana tokigheter.
Ja, det är tokigt.
Ja, det är tokigt. Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Messiah försöker besvara Mia Skäringers fråga: var är alla män? Jag vet inte, någon annanstans kanske. Kanske ute och förhindra våldtäkter, eller uppfostra sina barn, eller se på Tipsextra. Jag vet inte vad män gör. Vi pratar personer som legat rätt i tiden. Joakim Lundell inte hade bott i ett hus med pool, utan snarare försökt bryta sig in i ett hus med pool. Och Jakob Ökvist har sett dokumentären om världens största influencers.
Jag hatar mig själv, jag hatar mina följare, jag hatar...
Det här låter som en film som jag skulle skrivit manus till. Det är Freak Show, det är fredag. Jag heter Messiah Hallberg. Det här är Sveriges snabbast växande nöjespodcast, en rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Bredvid mig, som vanligt, den prisvinnande programledarkollegan Jakob Ökvist.
Absolut. Om jag säger namnet Ole Gunnar Solskär, vad säger du då?
Hoppade in för Manchester United och gjorde massa matcher då på 90-talet, tidigt 2000-tal.
Jag tycker kvällens gäst påminner, han är Freakshows Ole Gunnar Solskär. Han kommer in då och avgör.
Och ser ut som att han har rosiga kinder och solsken i blick. För det gjorde Ole Gunnar.
Ja, det gjorde han. Ja.
John Wilander Lambrell.
Tack, vad roligt. Ja. Ole Gunnar, han var ju väldigt en glad gutt då. Ja. Och det är ju inte riktigt jag.
Nej, det är inte.
Men
du.
Jag ska försöka. Och...
Liknelsen är inte utseendet, utan hans sätt att bara komma in och avgöra i viktiga lägen.
Jag förstår, jag ska försöka leva upp till liknelsen.
Bra.
Om jag säger 150 000 sålda biljetter, 3 utsålda Globen, 3 utsålda Skandinavium, biljettintäkter på runt 75 miljoner kronor. Låter det som någon som ligger rätt i tiden? Den som ligger bakom en sån?
Jag började tänka på YouTube, hörde jag hade sålt jättemycket biljetter förra året.
Ja, men visst låter det som någon som har fångat tidsandan?
Det måste man ju säga.
Dagens avsnitt kommer att handla om det här, att ligga rätt i tiden. Och därför kommer jag i tur och ordning avhandla Ann Heberlein, Ivar Arpi, Hulk Hogan, Henrik Schyffert, Sara Larsson, Jocky Boy, Grotesco och så till slut Mia Skäringer.
Vilket gäng!
Ja.
Och dessa spännande. Har alltså med att ligga rätt i tiden att göra. Det är som en rebus nästan.
Dessa har vid någon gång i sitt liv befunnit sig på en plats där de har legat i exakt korrelation med sin samtid.
Allt föll på plats.
Allt föll på plats.
Det är ju rätt. Får man lägga till Ian Wachtmeister? Han kom ju med drag under galoscherna i det gamla Sverige. Ja, men visst.
Ja, okay, ja.
Staplade backar på varann och sa: nu kör vi.
Ja, absolut.
Runt kom in i riksdagen
1990-91.
Ja, ja, låg rätt i tiden.
Då skulle jag bara vilja börja med att berätta en liten fin historia. Vissa människor är ju fascinerade av det här med brottslingars ursprung. Det kan ju också vara, det kan vara lite kittlande. Så kan man säga, så att vi är lite kittlande. Men skulle jag vilja skriva en hel bok om det? Ja, kanske inte. Men det ville ju då debattören och författaren Ann Heberlein. Hon startade ett Kickstarter-projekt där hon samlade in pengar så att hon skulle kunna skriva sin efterlängtade bok Våldtäkt och kultur, en kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017.
Just det.
Ja, det är en direkt uppföljning av hennes tidigare bästsäljare Våldtäkt och kultur, en kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2006-2011, som vi alla minns. Målet då, när hon tidigare år startade det här projektet, det var att samla in 400 000 kronor på en månad.
Det är mycket pengar.
Det är mycket pengar. Men efter ett tag då så avbröt Kickstarter själva insamlingen. Mm. De menade att det här var ett hatiskt projekt och att det kunde bidra till intolerans och diskriminering. Okay. Så att hela insamlingen avbröts.
Själva hemsidan som sköter insamlingarna?
Gick och sa, för att det, Kickstarter är ändå ett projekt där ganska mycket märkligt får försiggå. Mm. Men här gick de då in och stoppade det hela. Och då skrek ju många, åsiktsdiktatur! Och då bytte Heberlein plattform till Swish. Och då vaknade svensken. Alltså folkhemmet gick man ur huset för att dra sitt strå till stacken. Hon ville ha in 400 000 kronor. När svenskarna var klara med henne hade de fått in över 1 miljon kronor.
När svenskarna var klara med henne. Oerhört. Ja, vad sa du, hur mycket?
1 miljon.
Wow.
1 miljon kronor.
Det räcker
kronor.
Till en bok.
Det räcker definitivt till en bok. Och jag förutsätter att en hel del av de här människorna som har skänkt pengar till Anne Heberlein hade åsikten att Sverige står inför en rådande kollaps. Mm. Alltså en moralisk, en ekonomisk kollaps. Man pratar mycket om det här svikna, brustna samhällskontraktet. Och då har jag tips till de här människorna. Skänk då inte bort pengarna till olika hobbyprojekt. Alltså man ser ju fram emot det avsnittet av Lyxfällan där de bara sätter upp de här sedlarna på tavlan. Ni vet, 5 000 på kläder, 5 000 på mat, 5 000 på hyra. Sen den här stapeln då, Leif. 72 000. Ja, oh, jag gav lite pengar till hon. Anne Heberlein, gör det. Jaha, till Anne Heberlein, är det någon du kände? Nej, hon skulle skriva en bok och de andra grabbarna hade skänkt pengar. Så jag tänkte, ja, först vill jag inte, men då sa Göran ner på lagret. Han sa, ja, vi ska alltid hålla på så där och retas. Han sa han, Leif, älskar du inte Sverige lika mycket som jag? Och sa, jo, visst älskar jag Sverige. Det märks inte. Och så sa de då, hur mycket älskar du Sverige? Och så, ja, det blev 72 000 kronor. Ja, det är mycket pengar, Leif. Ja, det
blev ingen jul hemma hos Leif.
Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Boken gavs ut i somras. Så att den finns nu att tillgå om du är intresserad av att läsa på lite, Jakob.
Absolut.
Och det är oklart exakt vad de som gav pengarna hoppades på. Jag menar bara, alltså, vad var själva payoffen för dem? Vad var deras belöning? Att Heberlein då själv kanske signerade deras böcker. Att de ställer upp boken i bokhyllan. Och så kan då de som har donerat berätta för sina söner, den där boken du, den har pappa betalat en del av det. Och då kanske sonen ställer sådana följdfrågor som, jaha, var det den boken som sen ledde till att du och mamma skilde er och så vidare. Alltså det, ja, du vet, det kan ju hända. Men det är ändå sånt där
boken
fint.
Med stort B.
Men ändå, det kan uppstå något fint här, tänker jag, mellan far och son och Anne Heberleins bok om gruppvåldtäkter. Och nu då ska Ivar Arpi, en annan sån skribent, lite på högerkanten, ut och göra samma resa. Han sitter då och fnular på sitt bokprojekt Så tar genusideologin över svenska universitet. Mm. Det är folk också intresserade av. Det kan jag tycka är lite intressant, lite kittlande.
Ja, lite kittlande, ja.
Eller hur, man vill veta lite han? Grann.
Ja. Det luktar Södertörn här.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att mycket av den här forskningen kommer utgå från Södertörn. Mm. John, hur känner du?
Ja, inte Umeå universitet kanske på samma sätt.
Nej, hur känner du? Hur mycket, om du tycker att det är lite kittlande, hur mycket pengar skulle du kunna tänka dig att gå in och... Alltså, hur gärna vill du veta?
Vad ska jag swisha Ivar?
Ja, hur mycket vill du veta hur mycket genusideologin tar över svenska universitet? Alltså, i ditt livspussel, hur stor pusselbit är det här?
Ja, men den är oerhört liten, måste jag tyvärr säga.
200 spänn?
Den är oerhört liten. Nej, men kanske mindre. Kanske
ännu mindre?
Ja, kanske att jag försöker ta pengar av Ivar Arp och ge till de fattiga.
Ivar swishade.
Och ge till någon hemlös som han har spottat på.
Det är helt bortkastat då.
Han vill ha in 250 000 kronor. Ja. Han har nu, när projektet är avklarat, fått in bidrag nu på över 700 000 kronor.
Han går mot miljonen då också.
Hur gör folk som inte ber om swishbidrag när de skriver? Går det inte att skriva en bok på bara intresse av ämnet? Måste du ha en stor insamlingsgala på Swish för att skriva en bok? Jag fattar inte.
Nej, men
det är bara skriva.
Men det är väl den här Lamotte-effekten. Han började väl med det där, alltså, du kan swisha mig, swish-journalistik. Och sen har det verkar ha spridit sig då till bokvärlden.
Ivar Arpi menar ju då att det här, att han då är beroende av donationer och att folk då betalar för att han sen ska forska i ämnet, inte kommer att påverka forskningsresultatet.
Det känns bara spontant som att han har en teori redan från start som han vill sen forska kring.
Tror du?
Ja.
Ja, det kanske
och att
många...
de som swishar gärna vill få den bekräftad.
Det är som att de vet redan innan vad allt, hans forskning kommer komma fram till.
Ja, det är klart.
Det känns som att ganska många, nu kanske jag är fördomsfull här, men det känns som att ganska många som har betalat pengar till Ivar Arpi bara är sådana 4 Jägermeister shots bort från att skrika, men de gör ju honom till bög!
Alltså. Och det är roligt också att säga, vad roligt om Ivar Arpi, all forskning, så kommer han fram till att nej, det finns ingen snedställning i det där. Fan, vad sura alla skulle bli.
Det är
100%
rätt. Ja, men han vet ju att han är något på spåren.
Jo, såklart att det finns någonting där. Det finns det. Jag läste en kille som skrev till Arpi. Han sa då, jag har inte så mycket pengar för jag är student, men jag vill ändå skänka en 50-lapp. Mm-hmm. Alltså ni förstår ändå, man är ganska hårt ekonomiskt ansatt som student. Det är starka verkligen grejer.
Ja, men folk det är ändå, nudelåren.
Folk brinner då för de här ämnena. Säg att du har 1000 kronor över på en månad, och då går ändå 50 kronor av de här pengarna till en bok som ska undersöka hur genusideologin filtreras in i svenska universitet. Det är ju otroligt starkt. Jag tror aldrig jag har brunnit så mycket för någonting. Alltså jag har svårt att ge pengar nu när min dotter ska skänka en present till sin lärare i slutet av terminen. Alltså det tycker jag är dyrt.
Hur mycket ska de ge då?
Ja, då är det någon så här 50-100 spänn. Jaha. Och då känner jag så här, är det nödvändigt? Ja.
Men läraren kanske vill att man skänker det till Ivar Arpi istället. Alltså det kan gå direkt till honom.
Det är en lärare som själv står i kontrast till hela det här.
Nej men så här, läraren skickar ut så här, gåvor undan, bedes, skänk pengarna hit till Ivar Arpis forskningsprojekt istället. Otippat.
Väldigt oväntat. I sån Comic Sans, rosa. God jul alla föräldrar. Inga gåvor be jag om.
Det brukar ju vara på Facebook när folk fyller år att de skänk mig inget, men skänk till Barncancerfonden.
Ja. Skänk till Ivar Arpi.
Swisha Arpi, grattis Jakob.
En oerhört sån auktoritär förskolelärare. Ja. Ja.
Men han hade fått in 700 papp nu då?
Ja, precis. Ja. Så jag tänkte bara passa på egentligen här i Freakshow att avslutningsvis passa på att berätta att jag faktiskt har startat ett litet bokprojekt själv, som jag har valt att kalla då Skäggbarn, vad är grejen?
Okay.
Ja. Mer direkt.
Ja, det är, men ändå ett frågetecken om man ställer en fråga.
Vad är grejen?
Ja, det kan vara lite landligt
vad
som
helst. Det kan vara positivt för...
Men lite seriöst, man kan swisha mig för det här. Mitt mål är 850 000 kronor innan årets slut. Jag tänkte skriva boken utomlands faktiskt. Det är skönt att komma bort lite i det här gråa.
Ja, men det behövs.
Eller hur?
Just det.
Så vad säger, på perspektiv.
Ja, så vad säger du Jakob? Att vi på Freakshow kanske tar reda på bara om de här migranterna då verkligen är minderåriga?
Ja, eller så är det ditt projekt.
Nej, men att vi går ut och bara kollar.
Jag vet inte om jag vill ut och jaga.
Liksom. Ni två. Inte jaga, men att vi kontrollerar.
Nej, men så här Janne Josefsson med dold kamera. Nej.
Nej, vi kan bara fråga eller så.
Tänk hur gammal är du? Ärligt.
Men ställa några kontrollfrågor. De kanske säger så här, ja, jag är under 18 då. Mm. Okej. Okay. Och så sätter man på kanske signaturmelodin till Rederiet. Och om de då nynnar med, då säger man, aha! Där fick jag det.
Få killar från Kabul som satt och kollade på Reidar Junior och Tony och...
Jo, men det är fel att de inte skulle kunna hålla sig.
Jo, det är möjligt. Men jag menar bara att det viktiga är att vi får in pengar. Och sen tror jag också att själva slutresultatet, forskningsresultatet, bokprojektet, det är lite sekundärt.
Det är mer grejen.
Ja, det är mer grejen.
Det finns en rörelse.
Det är inte det viktigaste. Så tänkte jag kolla också, Jakob, har du varit på Maldiverna? Jag tror att där kan du skriva en riktigt jävla bra bok. Eller hur?
Absolut.
Kan du se oss där?
Man måste komma ifrån för att kunna skriva en bra bok. Så måste du få perspektiv på det du skriver om.
Ni får boka snabbt. Det finns ju en risk att det blir fullbokat med alla de här andra, Anhebelin och
alla ligger
Ivar Arpi. Det blir liksom så här,
alla är på tyvärr, samma plan.
Med five star resorterna är bokade. De bara sitter ute på den där bryggan ute i vattnet.
Vi har en bungalow bredvid La Motte. Jag är så jävla förbannad nu. Men det är rätt gött.
Är det okej att snorkla? Ja, efter Janos får du...
Hon är först ner.
Det är långt ut.
Vi åker ut på en sån glasbåtstur med Janos och Lamotte. Han ligger och skriker mot rutan när han är upprörd på någon fisk. Arpi och Heberlein har ju då lyckats hitta en tidsanda där de fortfarande kan gynna sina egna projekt. Mm. Andra människor som har legat rätt i tiden på 1980-talet, säg runt 83, så fanns det ett wrestlingförbund i USA. Vince McMahon hette då en kille som köpte ett wrestlingförbund från sin far. Mm-hmm. Han hade precis lyckats få nationellt kontrakt med tv-stationerna. Alltså han skulle ta sitt regionala förbund och gå nationellt. Då behövde han en kille som skulle bli ansiktet utåt. Alltså en kille som han visste skulle kunna gå hem i stugorna i hela USA. Då föll lotten på en 30-årig man som heter Terry Jean Bollea, mer känd som Hulk Hogan.
Oh, legend.
Legend, absolut. Legend. Han gjorde sin debut
för Vince McMahon. Vilken tur för Hulk Hogan att han fanns där just då.
Ja, alltså, för det är det här jag menar. Det skulle kunna ha varit någon annan.
Såklart.
Musklig, liksom.
Fanns så många som helst på
gymmet. Men det blev då Hulk Hogan, 30 år gammal. Och nu då fortfarande aktiv är han. Han är ju mångmiljonär. Han har säkert tjänat en miljard liksom genom åren. Mm. Så att han var då på exakt rätt plats på ett exakt rätt tidpunkt och blev då vald och fick då ett härligt liv tack vare det.
Vi går lite som när Mårten Andersson frågade dig om du ville gå med i Raw.
Är det exakt samma sak?
Inte exakt.
Det är precis.
Det är inte exakt samma.
Fast det blev inte samma resa.
Nej, det blev det inte. 2011, Henrik Schyffert lanserade tillsammans med Fredrik Lindström Ljust och fräscht. Ja. Rätt in i målgrupp.
Alltså, oerhört rätt.
Klassiker.
Han sträcker upp fingret och känner, ja men vänta nu, är det inte ljust och fräscht även hemma hos en bonde uppe i Timrå? Mm. Alltså, hade den kommit 10 år tidigare, när bara stockholmarna hade det ljust och fräscht, så hade det inte blivit den här ishals.
Ett par shower på cirkus kanske, ja. Men inte mer, nej.
Men när Kenny med tumring och svanktatuerad fru står och rollar vitt i gillestugan, ja. Då är Schyffert på väg med en turnébuss.
Ja. Och det var ju en av de mest framgångsrika turnéerna någonsin.
Han fyllde Skandinavien.
Ja, men han var ju, det var ju ishall efter ishall. Sen lyckades då vi spola fram några år, så lyckades han ju då både känna av rätt och sen fel. Den 29 september 2015 på Globen i Stockholm så hölls ju välgörenhetsgalan, insamlingen Hela Sverige skramlar. Migrationskrisen stod på sin peak. Alla kändisar var där. Schyffert kändes nästan som en sån förgrundsfigur för det. Han tog ofta kampen på internet mot nätrasister.
Just
och nättroll.
Han gick ut med förhållandet med Nor där också.
Exakt samtidigt, ja. Som då passande nog var en tjej från Syrien. Just så det var ju liksom som att allt var en perfekt storm.
Var det uttänkt?
Nej, det vet jag inte. Nej. Men han lanserade även sin turné, Var inte rädda. Då som uppmanade svenskarna att visst, det är lätt att bli fördomsfull här, men ni behöver inte vara rädda. I början väldigt bra, känns väldigt rätt i tiden. Sen kom ju terrorattacken på Drottninggatan mitt i det här. Och då vände ju då lite opinionen mot honom på ett sätt.
Ja, det stämmer ju faktiskt, men det blev mindre snack om den där efter.
Ja, och det var ju liksom också att det blev en sån där att folk då vände emot Schyffert, så att de skrev till honom så fort det hände något i Sverige, så var det så här: kolla, var inte här. Rädda.
Varenda krossad ruta var en hashtag Var inte rädda,
ja. Så att då hade han lite gått ur synk med tiden. Eller hur? Ja. Det är väldigt lätt att glida ur. Man tror att man är helt rätt och sen så glider man ur. 2015 var ett annat år som Sara Larsson kändes exakt rätt i tid. Det var det året då hon trädde en kondom på sitt ben och folk sa, det där är genialt. Hur man visar alltså på förtrycket. Nej, men alltså att...
Ja, men...
Men vad var poängen med Sara Larsson?
Ja, men det var helt rätt 2015.
Ja, men alltså ni vet att det var en...
Att det var många män 2015 som sa att jag har för stor penis för kondomer.
Ja.
Okej.
Okay. Och hon gjorde en jättesmart meme på detta.
Ja, att hon, ja,
hon visade
hon.
Att... Ja. Ja.
Det finns gott om plats.
Men det är också det här då som man menar med att ligga rätt i tiden. Det behöver kanske inte vara så märkvärdigt i sig det man gör.
Nej.
Men när det då förhöjs av tidsandan och tidsstämningen och människorna runt om som letar efter den här hjälten, det här ljuset i tunneln, så blir det förhöjt till någonting annat. Problemet med det nu är ju också att hon då blir ibland en symbol mer än hon blir en artist. Alltså hon är nästan mer känd som symbol än som faktisk musiker. Och det här beklagar hon sig själv över då när hon var gäst i Helenius hörna för några veckor sedan. Så pratade hon om det här i podcasten och hon var lite besviken på vad de hade pratat om i själva tv-programmet.
Aha. För att ibland så känns det som i Sverige då att jag är allt förutom så här, musiken i sådana sammanhang.
Ja, verkligen. Det kan jag verkligen förstå.
Alltså vart jag kommer någonstans så bara, du så... nu pratar jag om det här istället. Man bara, fast min musik då? Kan vi inte prata om den?
Ja,
för att det går ganska bra. Det går jättebra för mig. Jag är stolt, jag är glad, jag är taggad på att äntligen ha någonting ute.
Det här är ju då baksidan av att ligga rätt i tiden, kanske för någonting annat än det man egentligen vill stå för och promota. Alltså det är till och med så att jag läste en recension av hennes nya singel, ja. När den kom, Ruin My Life, så var det nästan så att de sa så här, de bad nästan om ursäkt att de gav singeln 3+.
När hon har så bra och stort hjärta.
När hon är en sån bra person i övrigt.
Då har man det ju starkt. Alltså när recensenterna har svårt att ge ett lågt betyg för någonting som de tycker är dåligt.
Nej, men de kan ge ett halvlågt betyg, men de måste lägga in brasklappen.
Det är jobbigt, ja.
Att
vi var och kollade på Messiah Hallberg. Det var ingen som skrattade, men man måste ändå ge honom att han hade behjärtansvärda ämnen. Och det är en bra kille.
Ja, verkligen.
Det har inte hänt.
Nej, det har aldrig.
Nej, det är aldrig. Snarare tvärtom.
Där har ni något att...
Han var en bra komiker, men han är en jävla rövhål. Så den sågningen då. 2015 var också året då Jockey Boy på riktigt tog sig fram. Joakim Lundell. Han var ju
är det
då...
så nyss alltså?
Alltså han hade gjort på med lite tidiga verk som Dagens Runk och så vidare tidigare. Det. Men det var ju ändå...
Inte det breda folklagret, han hade inte upptäckt honom.
Nej, men det var ju den där tiden ungefär när sociala medier verkligen breakade på nytt, där de hittade egna kanaler där folk som tidigare varit med i dokusåpor och blivit kända. Mm. Det var ju runt den här tiden, 2013, 2014, 2015. Där de liksom inte längre var beroende av några andra för att själva tjäna pengar på sitt eget varumärke.
Just det.
Man kan kalla det att det till slut blev för influencersarna den gyllene medelvägen. Det känner ni till. Det är ett begrepp som beskriver hur folk som är kända utan egentlig talang nu kan börja tjäna rejäla stålar på att man kan ha egna kanaler som utesluter gammelmedias makt i form av gatekeepers och god smak.
Just det.
Mm. Det är ett gammalt klassiskt uttryck.
God smak fick du in där också. Ja,
ja. Ja, men det, ja, man låg
ja,
rätt.
Ja,
man låg rätt i tid. Men jag menar bara att säg 20 år sedan så kanske en kille som Joakim Lundell inte hade bott i ett hus med pool utan snarare försökt bryta sig in i ett hus med pool. Ja, men det är ganska rimligt.
Det är troligtvis.
Ja, ja. Hade drunknat i en pool i någonsin.
Inget fel i sig.
2017 då, förra året, då hade ju vågen vänt, precis som vi tidigare pratade med Schyffert. Flyktingfrågan hade blivit infekterad. Politikerna hade sagt att de var naiva. Då satte Henrik Dorsin och gänget upp fingret i luften och lanserade sin musikal med Grotesco. Sällan har väl ett humorprogram blivit så hyllat som Grotesco.
Är det sant?
Eller hur?
Det var oerhört... Alla sa det här. Äntligen någon som gör en rolig take på hela det här.
Ja, men sen Nile City blev väl liksom hyllad, men inte på Grotesco-nivån.
Och det var bara
sättet.
Ett avsnitt som liksom blev...
Ja, det är sant. Nej, det,
folk
det
grät,
ut.
Tror jag, någon sa.
Ja. Ja.
Men de var rätt i tiden. Hade det kommit 2015...
Jag har inte förstått någonting.
Hela Sverige skramlar. Hade det kommit sig dagen efter Hela Sverige skramlar, nej, då hade de framstått som hjärtlösa.
Lynchade.
Ja, men nästan lynchade. Mm. Schyffert hade kunnat gå ut och sagt så här, fy fan, för sådana som er.
Mm.
Men då, två och ett halvt år senare, då var det plötsligt helt rätt i tiden. Ja. Helt rätt i tiden. Och det är också så när man går på så här galor nu, eller humorgalor, eller kulturevents. Alltså, om man kunde få en spänn för varenda människa man pratar, som man aldrig har sett hela sitt liv. Så sen säger jag, vad gör du? Jag jobbar ju med Grotesco-gänget. De ynglar av sig, det är så många.
Det är
alltså
väldigt många, det har du rätt i. För det finns ju liksom trådar ut från Grotesco-gänget. Jag tänker liksom sminkösen känner ju någon som har jobbat med någon tidigare. Och sen så har man då en koppling till Grotesco.
Ja, men, är det själva essensen av att man är helt rätt i tiden? För Jockiboi har ju också, hans grannar har ju YouTube-kanaler. Alltså, om man är solen som man kan sola sig i och få liksom... Om sminkösen till Grotesco kan komma före kön på V,
ja, men
för att ta ner det, så är det ju någonting.
Ja, men jag var på den här humorgalan som var på Berns tidigare i höst, och då så jag pratade med någon och sa, tja, vad gör du? Ja, men jag jobbar ju med Grotesco. Så tittar jag på, är du Henrik Dorsin?
Men alltså det är ju väldigt jobbigt att gå ut på nattklubben V om Jockiboys granne kommer in framför en.
Ja, det är
alltså då kan man inte gå ut längre.
Nej, det är klart du inte kan.
Nej, det är ju trist. Det är ett sidospår, men det är trist. Jag håller med dig. Nej, jag menar bara att jag tror kanske inte att alla de här människorna jobbar med Grotesco. Däremot så är det som du säger, att alla vill liksom ge sken av att man har varit i närheten av den här briljansen som då 2017 utmynnade i det här flyktingmusikalavsnittet som alla hyllar. Och då i år då så har vi avslutningsvis Mia Skäringer. Va? Vilken succé. Ingen har väl gjort lika mycket för kvinnor i offentligheten som Mia Skäringer det här sista året, det får man väl ändå säga. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur befriande det måste vara att en offentlig person står på en scen och säger allt sånt som man själv har tänkt, tankar som man kanske har trängt undan i många år. Det måste vara enormt omvälvande.
Alltså, absolut.
Och stärka kvinnor i sin kamp. Det läser man ju på sociala medier väldigt mycket, att väldigt många tackar henne och tycker att det är fantastiskt det hon gör. Vi sa ju tidigare i början av podden, hennes nya turné, No More Fucks To Give. Tre Globen, tre Skandinavium, 150 000 biljetter sålda, 75 miljoner i biljettintäkter. Expressen har grävt lite den här framgångssagan. Medan, jag läser högt nu artikeln, medan somliga undrar vad som egentligen hände med MeToo, verkar Mia Skäringers föreställning existera i en slags symbios med rörelsen. Mm. Det är ganska intressant, det är lite det vi har pratat om.
Ja.
Edvard af Sillén, som av familjeskäl tvingades lämna över regin av succéshowen till Helena Bergström, menar att det Skäringer gör ligger helt rätt i tiden.
Ja.
Mia är vad folk behöver just nu. Hon står för något som vår värld behöver. Hon säger något som behöver sägas. Återigen, eller hur? Rätt i tiden.
Mm.
Men i texten väcks också en fråga. Anna Mannheimer, som då är Skäringers kollega, resonerar samtidigt om vi någonsin skulle fundera på samma sätt kring varför en man som exempelvis Håkan Hellström lockar massorna. Det har väl aldrig gjorts. Alltså att någon, aha, i Sverige har skrivit en artikel om eller ställt frågan, hur kan han, en vanlig kille från Göteborg, sälja ut Ullevi så många gånger? Det har aldrig gjorts. Alltså det har ju aldrig, det är inte ens, man reflekterar ju inte ens över
en
det.
En gammal basist i Broder Daniel, vem vill gå och se honom? Och han fyller Ullevi gång på gång på gång.
Det har ju aldrig, nej, det är ingen som har tänkt.
Den artikeln har inte skrivit.
Nej, men så är han ju också man. Alltså, mm. Så precis som alla män brukar göra så är det ju ingen stor grej. Alltså vi har ju alla här i studion sålt ut Ullevi någon gång.
Såklart.
Alltså inte ens min fru frågar mig, hur lockar du massorna med Saja? Det är bara det är antas.
Vad otippat.
För att jag har en penis.
Ja,
jag förstår.
Nu hölls då den första Globen-showen och förutom då alla fina omdömen som man kan läsa på sociala medier, att alla besökare verkar väldigt nöjda, så hör man även en annan fråga som ställs, ett slags klagomål, jag vet inte om ni har sett det här. Man frågar, var är alla män?
Ja, var är de?
Alltså, det är inte,
de har inte köpt biljetter, nej.
Nej.
Det är inte tillräckligt med män på showen. Var är de? Var är männen? Alltså det kanske var en del män på plats på Globen, men det var inte tillräckligt många.
Men vad är det för män?
Ja, jag förstår, du menar att det blir, man ligger väldigt rätt i tiden när man blir nästan bestraffad för att, eller liksom illa omtalad för att man inte går på den showen.
Jag tänker lite hastigt när jag hör den frågan. Förlåt, Mia, hur mycket pengar vill du tjäna?
Alltså
hur många biljetter?
Hon vill köpa det där resorten på Maldiverna.
Hur många biljetter vill du sälja? Alltså jag menar, det kan ju vara så här, hör och häpna, att man kan vara för jämställdhet utan att gå och höra och se Mia Skäringer sjunga, dra skämt och prata med dialekt. Alltså den möjligheten finns ju.
Ja, det är inte säkert, men det finns såklart.
Nej, men och då kan ju folk direkt väcka frågan. Jaha, så du är en sån man? Nej, det är jag inte. Men bara att man kan ha en annan smak, exempelvis inom humor. Alltså det kan ju finnas, jag bara väcker frågan, jag bara säger det, det kan ju finnas män som tänker att Mia Skäringer, jag tycker hon är jättebra i Solsidan, jag kommer att se den nya säsongen, hon är kanon, men som för den delen inte går att se hennes show för att stötta kampen för jämställdhet, utan tänker då att den kampen tar jag på andra sätt, gärna utan att betala 795 kronor plus serviceavgift.
Ja, jag förstår, men du är för jämställdhet.
Ja, det är jag. Ja. Jag är bara imponerad av att man lyckas utmåla sig som en outsider på exakt samma sätt som Håkan Hellström, by the way, när man har nått en sån framgång. För man skulle ju också kunna vända på det och hävda att en person som har sålt 150 000 biljetter inte alls är någon konträr samhällsomdanare.
Nej, utan försöker bara kapitalisera på en rådande samhällsvind.
Ja, man skulle ju till och med man skulle till och med kunna hävda att Mia Skärings position i samtiden är långt mycket mer framstående och mäktig än många andras. Kanske till och med så att hennes röst hörs långt mycket tydligare och klarare än exempelvis såna arbetarklassrappare som också sysslar med stand-up och som i somras höll på att bli av med alla sina jobb för att vissa typer av drev som vissa människor var med och drog igång rådde då.
Ja.
Skulle man kunna säga det.
Om man tänker på det sättet.
Var är alla män? Jag vet inte. Någon annanstans kanske. Kanske ute och förhindra våldtäkter eller uppfostra sina barn eller se på Tipsextra. Jag vet inte vad män gör. Men det finns liksom ingen direkt koppling där. Förstår ni? Det finns ingen direkt koppling mellan vilka som betalar pengar till Mia Skäringer och vilka som ser till att vi får ett bättre samhälle.
De har inte råd för de har swishat Ivar Arpi hela halva lönen.
Det finns bara en del slantar i mansportmonen.
Så är det.
Ja. En annan fråga som också väckts, förutom då den frågan var alla män håller hus, är var är tidningarna? Alltså varför i hela friden skriver inte tidningarna om det här? Okay. Det här är ändå den bäst säljande komikturnén i svensk historia. 3 utsålda Globen, aldrig gjorts för.
Är det så?
Ja. Men vadå, tidningarna skriver väl om det?
Nej. Det är inte ett ord i tidningarna, menar bland annat retorikexperten Elaine Eksvärd, källa Elaine Eksvärds egen Instagram.
Hon menar det, hon har ju ingen fog för det, för det står ju i tidningarna, men känslan är att det skrivs för lite, tror
jag. Nej men Jakob, lyssna här. Svensk media skrev alltså ingenting om Mia Skäringers Globenshow. Förutom DN Dagens Nyheter, de recenserade Globenshowen 25 november och de skrev: vilken vrede, vilken humor, vilken ordkärlek när komikern Mia Skäringer jämför män och kvinnors villkor i totalshowen är succén monumental, skrev DNs kritiker. Men förutom det är det helt tyst, alltså, i tidningar. Förutom Expressen då som de gav henne 5 getingar och skrev: Mia Skäringers jättesuccé, hon är en folkrörelse.
I övrigt tyst.
Ingenting. Mm. Förutom Aftonbladet då, som inte bara skrev om Globenshowen 25 november utan även recenserade turnépremiären i Örebro bara 3 veckor tidigare. Alltså att samma show recenseras då med 3 veckors mellanrum, det är ju nästan som Springsteen har recenserats på Ullevi.
Jo, men det är 3 tidningar av hur många som helst.
Ja, precis. Men förutom de här recensionerna så var det alltså total radioskugga över Globenområdet. Det är otroligt. Inte ett ord i tidningarna. Det här kan ju bero på att det här inte var Skäringers första Globen-gig också. Om ni känner till det. Nej. Redan i november i fjol så stod hon på scen inför ett fullsatt Globen. Då var det kanske lite annat tema Då stod hon tillsammans med Johan Reborg och Björn Gustafsson och gjorde showen Boendeekonomi är jättekul. Den arrangerades då av banken SBAB. Så jag vet inte om det kan ha varit ett annat tema på showen den gången. Jag tror inte att den handlar om just kvinnokampen.
Nej, inte säkert.
Jag kan googla här. Ja, vi kan se vad SBABs marknadschef Lukas Kroll säger att den showen handlar om. Kroll.
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 Vad säger herr Kroll?
Ja, han säger... folk har haft en jäkla rolig kväll. Ja. Framförallt hade man inte trott att det var möjligt att göra någonting kul av det här. Bara att man lyckas ro ihop någonting stort kring ämnet boendeekonomi och får folk att köpa biljetter till en show som en bank arrangerar, skulle jag vilja säga är helt unikt.
Ja, det måste man säga.
Så det var lite annat tema för ett år sedan då. Men vad fan, så är det ju. Cashen ska in. Eller hur?
Ja, verkligen. Men SBAB hade ju då hoppats på de hade ju hoppats på då att de skulle vara i symbios med tiden när de anordnade den här. Alltså så här, var är alla bolånekunder?
De var ju i Globen.
Men jag vet inte om de var det.
Men jag vet inte om SBAB gick ut och sa så här, förlåt, var är alla?
Varför skrivs det? Det är unikt att vi lyckas fylla med boendelånskunder som betalar 795 plus.
Var är resten?
Tycker du inte om låga boräntor?
Eller höga.
Eller höga. Ja. Ja, men så är det ju. Cashen ska in och kanske är det en av de starkaste grejerna vi tar med oss av det här. Att Sveriges mest populära och hyllade och rikaste komiker 2018 är en kvinna. Det om något båda är gott för framtiden. Tänk sen då i framtiden när männen hittar dit också. Då kan det ju bli över 200 miljoner nästa turné. Det om något vore no more fucks to give. Vi har som vanligt denna vecka ett samarbete med Läkarmissionen och deras kampanj för att stoppa könsstympningen.
Mm, jag kommer ihåg när vi fick uppdrag att hjälpa Läkarmissionen med detta. Då tänkte jag så här, men kan väl ändå inte stämma att könsstympning pågår 2018 på denna jord? Det måste ju vara en sak som har försvunnit, som inte finns kvar, i och med att det är så oerhört barbariskt och så oerhört hemskt för de unga flickor som utsätts för detta.
Ja, verkligen.
Men det har, så är det inte.
Nej, det har ju försvunnit i många länder. Men i vissa länder så är det fortfarande lite av en tradition. Någonting som väldigt många unga flickor tvingas genomgå. Och när vi fick det där uppdraget så kändes det också svårt att prata om. Det låg ju ganska långt ifrån vår vanliga tonalitet eller podcast. I och med att det är sånt otroligt allvarligt ämne.
Det tror jag Läkarmissionen tyckte om. Just den kontrasten. Att även om vi är en underhållande lättsam podd om svensk nöjesindustri så kan vi prata om viktiga saker. Var då att tillsammans med Läkarmissionen samla ihop pengar så att tjejer kunde slippa könsstympning och istället hamna på de här lägren som pengarna går till. Där de får träffa förebilder, där de blir utbildade och får då reda på att man måste inte genomgå dessa skadliga operationer.
Och det är det du som lyssnar på Freakshow kan hjälpa till med. Du kan swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217, 90 00 217, och märka den swishen med hashtag varje flicka. För 200 kronor ger du en flicka plats på Läkarmissionens läger.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Så då, JBL, vad har hänt i ditt liv de senaste veckan?
Jag gillar att det här då, smeknamnet du har etablerat åt mig börjar lite fastna.
Du gillar alltså, det?
Nej, men bara så vänner och nästan min familj börjar kalla mig JBL nu. Jag har aldrig kallat det tidigare.
Det är lite presidentskt.
Ja,
just det. JFK, JBL.
Ja, spännande. Mm. Men jag tänkte då lite grann på, för de som inte... säljer 500 000 biljetter i Globen och har pengarna som trillar in. Om man inte är Ivar Arpi eller en Heberline som har där Swish-appen bara plingar till hela tiden, måste ju då ha riktiga jobb. Och nu är det ju nytt år.
Ja.
Snart.
Ja.
Och då kanske man går i tankarna att se sig om efter ett nytt jobb och nya utmaningar.
Många säger väl det att nyårslöfte kan vara att ta tag i någonting eller göra förändringar och sånt där.
Jag ska inte gå kvar i gamla julspår liksom.
Ja, men exakt. Att så här, jag vill se mig om efter något nytt. Jag vill också att cashen ska in så att säga. Så då har jag kollat runt lite bland jobbannonserna som man gör. Och tycker mig se en trend. Och jag tror att den trenden har med kändis- och nöjesindustrin att göra. Så jag testar den lite grann på er och se vad ni säger. Men jag tänkte att vi kan väl börja med att lyssna på några exempel på såna här rekryteringsvideor då, som blir allt mer populärt. Då. Istället för att bara ha en tråkig platsannons där det står vi söker, så kör man en video istället. Och vi börjar, jag har fyra stycken här med liksom olika inriktningar man kan ha då. Det är väl de vanligaste. Vi börjar med en...
Pikt och fräscht liksom.
Ja, men exakt.
Rörligt. Vara,
ja, rörligt. En ganska klassisk då är ju chefen som beskriver rakt upp och ner vem han eller hon då vill ha. Här är Umeå Energi då som söker en sektionschef.
Hej, jag heter Magnus. Jag är IT-chef på Umeå Energi. Nu söker vi en sektionschef till vårt drift- och supportgäng. Du brinner för ledarskap och du är intresserad av att utveckla dina ledarskapssidor. Vi söker någon som är duktig på IT-arkitektur och hårdvara. Vill du veta mer om den tjänsten så slå mig en signal eller titta in på vår hemsida. Jag hoppas att vi ses.
Ja, hoppas inte jag. En frukt, alltså han är ju säkert härlig, men det var inte superkarismatiskt.
Jag hade inte behövt videon.
Nej,
det hade räckt med det han sa hade räckt för mig att se i text.
Men företagen måste sticka ut.
Ja,
de måste slåss om personalen. Det är högkonjunktur, det brinner och folk vill ha. Ett annat knep man kan ta till, det är att liksom personalen får berätta hur bra det är.
Aha.
Inte att chefen säger, utan att
det blir
de
lite
anställda,
chefen.
Ja, precis, och det är klart att chefen säger det, men om vi får personalen att säga hur bra det är, som till exempel här på Evry. På ett företag då som med oklar inriktning som där personalen går i god för att här vill man jobba. Vi kan ju lyssna på hur det kan låta då.
Bra låt.
Det jag tycker är bäst med Evry är det stödet jag får från kollegor och ledare inom företaget, skulle jag säga.
Det bästa med Evry är perform together. Tillsammans är vi starka.
Alla kompetenser vi har och alla specialistområden och de tjänsterna vi har.
Det är väldigt kul att jobba här. Jag tycker det är en rolig arbetsplats. Man får jobba i en spännande miljö.
Om man återgår till traineeprogrammet så känner jag att det är en lite särskild roll. Där det finns ett väldigt uttalat intresse för att man ska utvecklas. Man ska ta till sig så mycket som möjligt. Det tycker jag nog är det absolut roligaste.
Det som jag tycker är absolut roligast skulle jag säga är att få träffa och umgås med så mycket spännande och roliga medarbetare.
Ja, så här fortsätter det.
Ja.
Det är oerhört positivt.
Ja, men väldigt
de
positivt.
Sa spännande några gånger, men man kände inte att de bottnade i det.
Oerhört roligt. Det känns som att chefen kanske står bakom kameran med ett skjutvapen riktat mot deras huvud. Och sen så här, nu säger du att det är bra att jobba på Evry då, när de söker en digital content manager. Ja, men de är väl där för att jobba som, och så är det någon som säger, nu ska du berätta allt som är så fantastiskt på Evry då. Det kanske inte de tycker allihopa, men de tvingas. Ett annat knep som Montico, som söker en konsultchef, har tagit till då, det är att man istället liksom presenterar kollegorna. Inte att kollegorna pratar så mycket själva, utan man presenterar, de här ska du jobba med.
Okay.
Det blir väldigt konkret liksom. Då gjorde de så här då, kan vi lyssna.
Är det du som är vår nya konsultchef? Häng med in och kolla hur din vardag skulle kunna se ut om du börjar hos oss här på Montico.
Oh, nej.
Det här är Camilla. Det är hon som hälsar dig välkommen varje morgon. Och i entrén tar du också emot våra konsulter för intervjuer och möten. Och här kommer du att sätta dig och fika med kollegorna klockan 10 varje dag. Och du, det är viktigt att hålla koll på fikaschemat för fredagar. Någon vecka blir det din tur att fixa det smarriga.
Redan krav.
Det smarriga.
Det här är Sandra, din närmaste kollega. Hon är också konsultchef och hon kommer att hjälpa dig i början att komma igång. Sen kommer ni ha massvis med varandra att göra framöver. Det är ni två som håller kontakten med kunder och konsulter. Och där blir det massvis med nya ansikten och spännande kontakter att ta tag i. Ni jobbar med människor och företag i och omkring Tranås och Mjölby. Den här bilden förresten, den visar vår fina boulevard Storgatan by night. Faktiskt Sveriges bredaste boulevard. Det du! Här har vi din stol. Den ser lite tom ut just nu, men du är ju snart på plats, eller hur? Ansök här.
Ja, men det där tyckte jag var bättre.
Ja, jag fick bilder.
Jag kände att jag jobbade där nästan.
Ja, men Sandra, jag tror att det är tanken.
Ja,
men är det känslan inte också att man befinner sig i sitt personliga helvete.
Alltså, men är det inte lite intrusive? Alltså, här är din stol.
Jo,
här, du ska fixa fika
på
fredag.
Jag var redan stressad för att jag ska köpa för
fredagsfika. Det
här är inte smarrigt, Jakob. Ja. Vi sa smarrigt i
filmen. Om 3 veckor får du prova igen, för nu har du missat din chans.
Nej, men jag är gärna konsultchef på Montico, men ja. Det är liksom så här, det här så att du ska göra det här är din stol så här,
det här är Sandra. Lite... Ni kommer ha massor med varandra att göra.
Ja, men så tänker om jag inte gilla Sandra. Ja,
antagligen kommer jag inte gilla henne. Hon jobbar ju som konsultchef på Montico. Ja. Så antagligen har vi inte ja, jättemycket
gemensamt.
Och schabbla inte bort våra kundkontakter. Man känner sig redan lite pressad.
Ja, precis. Men okej, okay, vi lyssnar på en sista till då. Med några som har lagt till som är lite mer modern, en sorts radioreklamslinga som ni är vana vid i radio.
Okej.
Okay. All right.
Ja, men du vet, de här klassiska liksom, du, alltså det var en liten melodi då. Vi lyssnar på när Uniflex, hur de gjorde.
Kanske är det just dig som vi söker. Om du vill bli en del av vårt team här i Kalmar och jobba i denna härliga arbetsmiljö, tveka då inte. Ansök redan idag på uniflex.se.
Jag gillar den här Top Gun-musiken.
Jag tyckte musiken var svängig. Vad sjöng de? Kan man lyssna igen vad de sjöng i slutet där?
För det funkar för nej. Dig. Nej.
Förlåt.
För det händer, det är min tur nu.
Uniflex, bemanning.
Det, för det händer, det är min tur nu.
Det var den deppigaste jävla meningen. Och för det händer, det är min tur.
Det är min tur att börja på Uniflex.
Ja, men så, i Kalmar.
Ja,
var jag
Kalmar,
det
var
en fin stad.
Jättefin stad.
Men det som är, jag ser trend här då, ja. Det är att alla de här videorna och nästan alla platser någonsin jag hittar har samma rubrik.
Vad är det?
Förr i tiden kanske det var vi söker en ny konsultchef. Ja. Eller vi vill du jobba på Uniflex. Nu är den här meningen, ni kanske kan gissa vad ordet är. Det är du vår nästa blank?
Stjärna.
Rätt, stjärna. Är du vår nästa stjärna? Ah. Lyssna här. Elgiganten Nordstan söker en ny stjärna i Göteborg. Villa Strandvägen söker en ny stjärna till vårt matsalsteam. Hästen Sängar letar efter nästa stjärna. Kanske är det du. Vill du utgöra navet i Vasakronans kundkontakt? Nu söker vi en ny superstjärna till vårt kundtjänstteam. Vi söker nästa juniora stjärna inom materialplanering i Södertälje. Är du Länsförsäkringar Norrbottens nästa stora stjärna? Embedded Systems Automotive söker ny stjärna inom mjukvaruutveckling.
Får jag säga att det aldrig har funnits en superstjärna inom mjukvaruutveckling någonsin? Förutom möjligtvis Steve Jobs eller något sånt där.
Vi på Skånefrö söker en ny stjärna till produktionen i Tomarp utanför Simrishamn.
En fröstjärna alltså?
Ja, man gör frön.
Ja, finns det många andra stjärnor på fröfabriken?
Nej, men det jag undrar här, vad ska alla de här stjärnor... Ska alla vara stjärnor då? Jag tänker så här.
Ja. Nej, du ska vara stjärna, nya stjärnskottet.
Ja, men alla de här företagen söker ju stjärnor.
Är det inte ett högt krav också om man bor i Tomarp eller någonting? Att leta efter en stjärna? Går det inte bra med en halv skadeskjuten snubbe snarare?
Alltså, för menar, detta halvtidssjukskriven utlasad.
Ska han Torsten halta in
där? Är du
där?
Vår nya stjärna? Det vet du fan alltså.
Ut härifrån! Vi skrev tydligt en stjärna. Varför har du inga pilotbriller på dig?
Lasse Holm siktade ju mot stjärnor. Han jagade ju stjärnor ja, men, i TV4.
Jag tänker så här, de här arbetsplatserna, de måste ju resonera på något sätt.
För Skånska
det,
frön.
De resonerar så här tror jag. Vi vet liksom att alla nu för tiden, millennials, dagens ungdom, egentligen vill vara stjärnor. YouTubers, ja. Influencers, kändisar, liksom stjärnor. Så vi måste locka med det. Att det, vi letar efter dig som är stjärna också.
De kan försöker vara lura här. In folk i ett mediokert, ganska trist vardagsliv med förespeglingen att det är stjärn.
Ja, exakt. Alltså, om du bara gillar mjukvaruutveckling så kan du också bli en stjärna då, men på Skånefrö. Ja, istället för kanske Idol eller
ja, förr i tiden så drog ju alla stjärnor till Hollywood. De drömmer om Hollywood. Men nu kan man då dra till Tollarp istället.
Tollarp, ja, precis. Ja. Och så är det de här långa videorna med folk som sitter och ler framför datorer då, och high-fivar till sån här peppy då, iStock-musik. Men då undrar man ju lite då, de riktiga stjärnorna. De, om man, för de får ju ofta frågan så här, vad var ditt första jobb eller vad jobbade du med innan du blev stjärna, och det tycker ju folk är intressant då. Men de liksom motarbetar de här företagens rekryteringsstrategier, för kändisarna har liksom en egen agenda. De säger inte så här, ja, jag var stjärna på Skånefrö, utan alltid när de får frågan om vilket deras första jobb var, då vill de framhäva att det var liksom riktiga jobb. Alltså det var inte så här konsultchef eller digital embedded content manager, utan riktiga jobb.
De vill berätta att de har varit skit under
ja,
naglarna.
Exakt. Ja. Alltså, jag var en del av folket. Jag är down med knegarna så att säga. Visa att de är mänskliga. Så jag tänker, jag drar några kändisar här och så kanske ni får gissa vilka deras första jobb var.
Ja, spännande.
Roy Fares, konditor och programledare.
Det är han, ganska, han är väldigt snygg. Är
jo.
Ja, precis.
Han kan ha jobbat som dörrvakt.
Nej, mitt första sommar var på dagis. Det var det bästa jobb jag haft. Man fick leka, äta mellanmål och sova.
bästa jobbet.
Ja, man har ändå lämnat sitt bästa jobb.
Ja, det är ju precis.
Och för att tvingas in i, som stjärna på TV4.
Exakt, och det är här man börjar då undra lite grann efter. Om vi drar några fler först då. Babben Larsson, komiker. Vad jobbade hon som?
Hon mockade skit.
Korvpackare. Mitt första jobb var att förpacka korvar och smörgåspålägg på Visby slakteri. Jag trivdes jättebra. Det var bra att jobba, kompisar. På slutet avancerade jag till korvskalningsapparaten. Ja, hon trivdes också bra.
Jättebra.
På
hon var stjärna där på...
Alice Bah Kuhnke, politiker.
Disneyklubben, va?
Gummiarbetare. Mm. Jag rensade gummilister som skulle sitta på Saab-dörrar. Jag tjänar 15-20 öre per list. Jobbet var underbart.
15-20... Det där låter som någon så här riktigt, riktigt bra... Att slänga sig med.
Men underbart, säger hon.
Ja, men efter gymnasiet var hon på TV4 i Disneyklubben.
Jo,
men innan det stod hon på gummifabrik och levde livet.
Det var underbart. Gunde Svan, skidlegendar.
Han har väl bara åkt skidor.
Ja, kan ni gissa då?
OS-guldmedaljör.
Skidvallare.
Skruvade ihop rullskidor. Jag skruvade ihop rullskidor och för det fick jag 17 kronor i timmen. Jag trivdes verkligen. Det var underbart att tjäna sina egna pengar.
Ja, jag tyckte också det. Undrar om han sätter det då i ändå jämförelse med sen att vinna OS-guld och bli hyllad nationshjälte.
Ja, ja. Björn Ranelid också. Mm. Vad tror ni han gjorde?
Han tror jag faktiskt, jag vet. Han har jobbat som typ skolvaktmästare eller något sånt där.
Lagertrucksförare.
Då blir jag med.
Ja. Det var ett riktigt drömjobb. Jag var väldigt stolt över att klara logistiken. Och jag trivdes jättebra. Drömjobb.
Drömjobb.
Då börjar man ju undra lite här. Ja. Om... varför går de vidare och gör andra saker om det var så fantastiskt då?
Så att alla stjärnor drömmer om ett vanligt trist jobb.
Ja.
Som de tyckte var fantastiskt.
Ja.
Däremot alla trista jävla dögräva jobb, de letar efter stjärnor.
Ja.
Man borde kunna lösa det här. Att de ringer upp Gunde Svan och bara, nu har din dröm.
Ja, men det man undrar är ju så här, jag tänker ju att alla parter här ljuger.
Ja, alltså, ja, så här,
för du kan ta något exempel till här. Lasse Berghagen då, till exempel.
Vad tror ni? Han mockade skit.
Mitt första betalda jobb var som skogsröjare. Jag jobbade också som skithustömmare på Hammarens fjällstation. Jag har alltid trivs med att jobba.
Så det var ju superbra.
Men mockade, det är ju hästskit. Skithustömmare.
Människobajs alltså.
Ja, han tömde skithusen på Blåhammarens fjällstation.
Och han älskade
Jag har alltid trivs med att jobba.
Ja, det förstår jag.
Ja. Det är ju
han
lite
är lång om han ska in där under de här bajamajorna.
Ja, men då undrar man ju liksom, jag är ju länge undrar, var kommer de här jobben ifrån, de här konsultchefer och digital embedded manager? Det kanske bara är om, alltså när man frågar de här riktiga stjärnorna, då har ju de haft riktiga jobb.
Mm.
Så de här titlarna kanske bara är omskrivningar.
Men när Lasse Berghagen går in och sjunger han drog av sig sin kavaj på en julfest och får 80 000, du tror inte att han, om man då tänker tillbaka när han tömde bajs, skulle han ändå vilja tillbaka till det? Alltså drömmen är, det var bättre ändå då.
Ja, jag antar det.
Det är ett riktigt jobb.
Ja, exakt. Och, eller så är det bara att de här andra, Uniflex och de, har liksom skrivit om. Det kanske egentligen är skithustömmare. Alltså någon måste ju fortfarande tömma skithusen. Såklart. På Blåhammarens fjällstation.
En riktig stjärna kan jag tänka mig.
Ja, men då tänker jag att...
Vi söker, är du vår
nästa stjärna?
Ja, men...
Skithusstjärna.
Men då kanske de bara kallar det konsultchef istället. Och sen så får man upptäcka vad jobbet egentligen är när man kommer dit.
Ja, det är möjligt.
Och då tänker jag, men det vore ju roligt att veta, hur skulle det liksom se ut då om de här företagen var ärliga med jobben? Mm. Alltså att de presenterar det på det här sättet. Så vi kan ju testa hur det skulle låta då.
Kanske är det just dig som vi söker. Om du vill bli en del av vårt team här i Kalmar och jobba i denna härliga arbetsmiljö, tveka då inte. Ansök redan idag på uniflex.se.
Skithusstömmare.
Ja, det där, ja, det, man blir lite sugen.
Ja, men det skulle vara, liksom, det skulle vara lite annorlunda. Och då skulle i alla fall alla slippa ljuga. För jag tror att båda parter ljuger just nu. Så se upp där ute, ni som är ute och söker nya jobb.
Finns fällor.
Det finns fällor. Och alla är inte ärliga med sin uppsåt, tror jag.
Nej, verkligen inte. Jakob Ökvist, du har också letat stjärnor den här veckan.
Mm, det har jag gjort. Jag är faktiskt... helt förbluffad över att vi lite har grävt i samma grop den här veckan. Ovetandes om vad vi tillsammans har letat efter.
Mm.
Så är det någonting... Frågan om det är vi som nu känner vad vindarna blåser.
Antagligen.
Jag höll på att tappa monocken i ärtshoppan när jag läste en artikel. För jag tänkte så här. Hur långt är man beredd att bjuda in folk i sitt privatliv? Kan ni tänka så ibland när ni följer någon på... Instagram, det är kanske då någon som har fött barn och man tänker hur tidigt ska man få vara med.
Just det.
Vid barnafödseln. Mm. Hur privat vill man vara?
Just det.
Det måste väl finnas en liten gräns där på personligt och privat, eller?
Jag tänker ofta det. Många sådana här sociala mediebyråer och sånt där, de säger att det är liksom privata. Det är väldigt bra.
Det är bra.
Ja, men att man verkligen att man bjuder in.
Ärlig,
att jag har aldrig gillat det.
Nej, jag har inte heller gillat det. Men det, här
det var ju någon bloggerska som livesände sin förlossning.
Det var Margot
Ditz. Just det.
Ja, det är ju...
Vad är det hon heter så?
Ditz. Men det här är väl ändå, tycker jag då, kanske... Jag vet vad ni tycker om det på gränsen. Eller om det... Anna Bok har i hemlighet genomgått ett ingrepp i underlivet. Hon är dessvärre inte nöjd med resultatet.
Mm. Men det var hemligt.
Oerhört hemligt. Ja. Hon har genomgått ett ingrepp i underlivet i hemlighet.
Verkligen.
Men nu avslöjar hon allt.
Vad snabbt.
Om ingreppet.
En dålig hemlighet.
Ja, men för hon är ju inte nöjd. Hade hon varit nöjd så kanske hon hade...
Behållt hemligheten.
Ja, men nu när man är missnöjd, då kanske man säger... Någon måste få reda på hur usel den här underlivs...
Kanske att hon även, om det hade varit lyckat, ville skryta lite om det lyckade.
Det hon har gjort är att hon har under flera år haft smärtor i underlivet i samband med mens. Och då har hon valt att göra en endometriersektion.
Lugna ner dig, doktorn.
Det vill säga att hon har gjort en borthyvling av livmoderslemhinnan.
Överläkare Ökvist till plan 3. Plan 3.
Ja, hon har alltså hyvlat bort livmoderslemhinnan hos en, någon form av fuskdoktor då, i och med att det tyvärr inte alls blev bra.
Nej. Usch, vad ovanligt låter det. Smärtor under livet.
Ja, men nu hyvlat. Jag tänker träslöjden när man stod med den här...
Ja, jag förstår det.
Och så kom någon träslöjdslärare och blåste.
Ja,
och så blir det inte bra.
Nej. Jag tror inte att det är så det går till. Men
nej, det är inte alls säkert.
Nej.
Jakob Ökvist, plan 3. Ta med hyvel och hyvelbänk.
Du känns som en kille som kan bli utburen från ett sjukhus. Jag skulle bara göra ett enkelt ingrepp. Du jobbar inte här.
Nej, men, och då blev jag oerhört nyfiken på det här med liksom, hur hela den här kulturen kring vad folk... För Anna Bok måste ju ändå sägas vara en av våra största influencers.
Mm.
Alltså det här att man egentligen bara lever på att vara den man är och bjuda in folk i sitt liv.
Man har ett starkt varumärke som folk är intresserade av.
Exakt. Ja. Jag har alltså sett en Netflix-dokumentär som heter The American Meme.
Okej.
Okay. Mm. Något du har sett?
Nej, men jag vet att du skickade en trailer till mig.
Ja, har du?
Ja, den såg jag.
Mm. Den såg du. Ja. Då ska bara våra fantastiska lyssnare få höra lite på hur det låter. I have over 50 million followers on all my social media platforms. Pick up your phone and you can show your talent to the world. Instantly, you could be a recognizable face. Everyone can have a voice on any subject. Everyone can be famous now. You're on a high. And the likes are like the audience clapping. That's how lonely we are. That we're going on here and seeking validation from strangers. We love seeing the people that we think have everything get destroyed. Privacy is dead. I've all broken in my life. I've never wanted to die more. The end game for these people, I think, is going to be sad. The age of the digital influencer is going to crash. What if you woke up tomorrow and you had no followers? Can you go back to being yourself? Oj, oj, oj.
Dramatiskt.
Som starten på en actionfilm. Alltså.
Det handlar alltså om influencers och sociala mediekändisar.
Exakt. Man följer bland annat at Slut Whisperer.
At Slut Whisperer?
Följer ni at Slut Whisperer?
Är det en kvinna?
En kille.
En kille?
Som viskar...
Han heter egentligen Kirill Bishutsky.
Okej.
Okay. Mm.
Ryss.
Ja.
Fast bor i USA.
Ja.
Man kan säga att han är en blandning av Bingo Rimér och Mikael Brinkenstierna.
Mm. Och är lite obehagligt namn. Alltså det känns ju...
Slut Whisperer.
Det känns ju...
Ja, men lite kvinn. Misogyn. Nej, men
de bjuder in honom till olika nattklubbar där han då tar med sig kamera och champagne. Och sen har han med sig några porrstjärnor som kommer fram och låtsas vara vanliga tjejer som vill bli nersprutade av champagne. Vilket gör att det här blir en kedjeeffekt och då vill ju alla tjejer på nattklubben. Kolla där, alla är hos hans Slut Whisperer. Nu vill jag också vara med i det här partyt.
Ja, okej.
Så att jag tänker om ni hade varit på Wall och så är det någon fotograf där som säger någon som vill vara med och fightas med sina penisar.
Mm.
Då kanske ni hade känt så här, nej det där är inte min grej. Men om ni ser att det är några som börjar, då kanske man dras med i... Förstår du? Det är väldigt smart...
Jag förstår inte, det är en teknisk exakt. Alltså någon slags fäktning.
Någon form av laser, alltså om du tänker i Star Wars.
Jag förstår.
Med penisarna.
Ja.
Ja, okej. Okay.
Att en främling kommer fram och frågar mig om det.
Ja, men om ni två vill ställa upp, får jag fota er när ni fäktas?
Våra penisar?
Ja, chansen är då att ni säger nej, men om tre par före er gör detta.
Nej, jag tror faktiskt inte att det påverkar mig. Jag skulle snarare tänka, vad är det här för jävla klubb?
Ja, men tror du inte att du känner dig utanför om
nej.
Inte du...
Nej.
Man kan ju också gå därifrån.
Jag tror jag skulle gått därifrån. Vi går till en annan
jag
klubb.
Jag tror att man direkt säger, vad fan, ska jag vara den enda som inte fäktas?
Jag tror att du... möjligtvis hade varit en som känner att det blir lite...
Jag menar inte kännas utanför.
Nej, det, är så, det kan jag tänka mig att du skulle gjort.
Han har 1,1 miljoner följare på Instagram. Han lägger upp de här bilderna på när han då sprutar champagne på amerikanska... han åker runt hela USA. Så han är bakfull varannan dag och så är han full varje kväll. För han sa, jag kan inte umgås med de här människorna nykter.
Nej.
1,1 miljoner följare. Ja, så han lever på det här. Hans familj, hans ryska familj är oerhört missnöjda för alla andra av hans... syskon har ju utbildat sig då och blivit advokater, läkare, kirurger. Men han har blivit slut whisperer och åker runt på de här penisfäktningarna.
Men det är också märkligt. Man tänker liksom att ha det namnet. Alltså jag fattar att han är en ryss med kanske väldigt tveksam kvinna.
Kirill.
Jo, men ändå slut. Alltså man kunde väl försöka dölja det misogyna lite grann.
Ja, men
alltså,
verkligen.
Alltså, jag menar,
man hade väl räckt med whisperer. Russian whisperer.
Jag tänker just att det blir så tydligt att man är en dålig person om man lägger in det sitt användarnamn.
The Russian Champagne... Nej, men det är alltså, han har
Rainmaker ska han kunna heta.
Ja.
The Russian Rainmaker.
Han har slängt ut från Instagram 11 gånger.
Jaha,
de har stängt ner hans konto. Men han har startat upp nya... Så det här är hans senaste projekt, Slut Whisperer. Känner ni till Brittany Ferlen?
Nej.
2,4 miljoner följare. Hon kallades för Queen of Vine. Man kan säga att hon var en struggling skådis. Hon ville bli typ nya. Hon ville komma med i Vänner eller Seinfeld, Elaine. Hon ville bli en sån. Mm-hmm. Men det var ingen som tog in henne. Hon fick inga roller. Då valde hon att börja med Vine. Mm. Och hon fick snabbt 6 miljarder visningar på sina Vines.
Vine var ju alltså 6 sekunders klipp max.
Ja, slog inte så stort i Sverige.
Nej, men det var stort i USA. Det var
skitstort. Problemet för henne var ju att Vine försvann när hon var som störst.
Ah.
Vilket blev hennes stora
liksom. Så hon stod med fingret i luften, hon låg helt rätt i tiden och sen så bara sprang det
helt plötsligt försvinner tekniken som du är Queen of Tufft. Vine. Hon var störst liksom. Ja. Ägde allt.
Och nu vet ingen vad det är knappt.
Alla hennes vänner blev också jättestora stjärnor. Hon var lite som Jockeyboy där med grannen liksom. Bara man var med i hennes närhet så blev man liksom touched by the magic.
Mm.
Idag är hon tillsammans med trummisen i Motley Crue, Tommy Lee. Och har fortfarande inte fått några roller. För folk på de här olika castingbyråerna säger att du är alldeles för förknippad med Vine. The Fat Jewish.
Ja, just det, han vet ju vem det är. Han lägger upp
10,5 miljoner följare.
Han anklagas väl för att stjäla andras.
Han stjäl ju helt enkelt allting.
Ja,
det har ju då kommit fram då. Han är ju en av de största influencers i USA. Tyvärr då har det kommit fram i efterhand att alla hans roliga inlägg har han bara stulit rakt av, utan att då credda den personen som har kommit på idén.
Just det. Just det.
Det här är lite mörkt, men han skiter i det nu för att han har startat ett rosévinsmärke som heter White Girl Rosé, som är det mest säljande rosévinet i USA just nu. Så han badar i pengar. Det som är grejen med den här, sen följer man då olika de här Slut Whisperer, Brittany, The Fat Jewish, DJ Khaled son som är 2 år, som har 2 miljoner följare, DJ Khaleds hund som har 1,5 miljoner. Alltså man får se liksom hela den här världen. Det som allting liksom slutar i att Paris Hilton är grundfiguren till all form av influencers. Hon är liksom urmodern.
Hon var först, okej.
Ja, för hon var den första människan som utan att ha några som helst... Hon är inte skådespelare, hon är inte artist, hon är inte magiker, hon är inte komiker. Hon var liksom bara Paris Hilton.
Ja, men Paris Hilton är intressant för att jag vet att när Fokus, du vet den här tidningen... skulle sammanfatta 00-talet eller det nya millenniet, då satte de Paris Hilton på omslaget, alltså som hon fick liksom sammanfatta.
Aha.
Och personifiera samtiden.
Otroligt.
Ja.
Men sen så gjorde hon väl alla, alltså hon blev väl skådis, hon släppte musik, hon gjorde allt det där efteråt.
Efteråt. Först blev hon varumärket.
Just det.
Och sen blev hon...
Allt det andra.
Hon, sen spelar det ingen roll vad hon gör, det
Nej.
Säljer ju via hennes kanaler.
Just det.
Men det här är liksom, hon är liksom urmoden för influensen i och med att hon då började som att bara bli känd.
Mm.
Och det här är liksom nya vägen att gå. Hon förklarar också att hon har inga privata vänner överhuvudtaget. Hon umgås bara med sina följare.
Oj, ja.
Det är hennes vänskapskrets. Det är ganska stor. Hon har 9,9 miljoner följare på Instagram.
Oj.
Oj,
som hon samtalar med. Så varje dag, alla de här personerna börjar ju varje dag med att liksom hälsa, prata med sina följare, livestreama när de äter frukost, livestreama när de går ut på gatorna. Och så är det liksom, det är deras värld. Det finns inget annat. Det här är liksom, den är lika verklig. Och sen efter halva filmen så börjar alla då öppna upp om att de har, att de mår fruktansvärt dåligt innerst inne.
Okay.
Alltså det blir så här, vet, så här melankolisk musik.
Ja, de som vill ha sympati.
The Slut Whisperer.
Slut Whisperer, han sa ju, de flesta dagar vill jag bara ta livet av mig.
Mm-hmm. Och vad är det som hindrar honom?
Det är att han har en bokad liksom champagnesprutningskväll på en nattklubb.
Han kan
i
inte
Texas.
Göra de besvikna.
Nej.
Ja, men de sa, jag är ensam, alla mina vänner som jag hade innan jag började med det här har lämnat mig, min familj hatar mig, jag hatar mig själv, jag hatar mina följare, jag hatar, alltså det är verkligen så här, samtliga är totalt bara liksom och jag tänker på de
det här låter som en film som jag skulle skrivit manus till.
Att det finns ett lyckligt slut i din värld. Nej, men för jag hör, ofta så hör man ju om svenska influencers som säger att jag så nära att gå in i väggen, helt slut. Så jag var tvungen att pausa mitt Insta-konto fredag, lördag bara för att liksom få lite andrum.
Mm.
Och det är ju då att ta semester idag liksom för en influencer.
Det är
att
av
pausa kontot i 2 dagar.
Mm. Och gärna låta folk veta att man ska göra den där pausningen.
Ja,
ja.
Nu kliver jag av.
Ja.
Jockiboi lämnar Instagram fredag, lördag. Söndag hörs vi igen, då har jag ett prank jag kommer släppa. Så.
Just det.
Så att det är liksom, det är en väldigt mörk film. Den enda som är lite nöjd med sitt liv, det är DJ Khaled då, för att han är ju då, han slog ju igenom just från ett annat håll. Han kom ju från DJ-världen, han rappade och sen har hans liksom Insta-konto vuxit. Jag undrar om det är det som är hemligheten att må bra av att vara en influencer eller inte.
Att man börjar med att vara känd för någonting annat.
Att du är en stjärna, att det är lite Lasse Berghagen. Ja. Liksom. Jag stod och tömde skithus.
Mm.
Och sen fick jag mitt stora break med den här låten. Men om man bara... Nej, det är inte heller det. För han blev ju ändå en artist.
Ja, men det är ju goda nyheter för de här influencers. Om de mår så dåligt i sina nuvarande jobb så söker ju Skånefrö stjärnor just nu i Tomarp som de kan bara... Alltså.
Så att du menar att...
Det finns ju massa jobb för de här
stjärnorna. Kirill Bishutsky at Slat Whisperer. Om man tröttnar på att åka runt... Han klär alltså alltid ut sig då till olika... Han kan vara en sån här blå björn eller en tiger.
Ja, jag förstår.
När han kliver in på de här nattklubbarna. Han har alltid dragit en halv så här rysk vodka. För han sa det, jag står inte ut med det här jobbet. Jag mår ju piss. Så jag måste vara dyngrak när jag gör det. Annars skulle jag skämmas ihjäl. Han hatar också umgås med människor i vanliga fall. Framförallt fulla människor.
Då har han ju valt helt rätt jobb.
Ja, det är ju också då helt
konstigt.
Fel.
Ja. Ja. Men jag tänker, som John säger, om han är inte nöjd med det här att stå som en blå björn och tjäna miljoner och spruta champagne.
Ja.
Då fanns det ju en
massa jobb.
Fröfabriken i...
Skånefrö i Tomarp. Han kommer in där som en blå björn, packad, och säger, här har ni mig, er nya fröplockare.
Vad förvånad personalchefen som gjorde den där filmen. Är du vår nästa stjärna?
Ja, men de skulle ju också så här...
Ja, de skulle sparka ut Torsten som hade kommit in där.
Ja, de skulle, det här är en stjärna. Kolla, är han är inte bara en björn, han är en blå björn.
Och han har även 1,1 miljoner följare på Instagram. Det här kan vi dra nytta av.
Ja, verkligen.
Äntligen har vi vår stjärna. Där har du frö.
Det blir säsong 2 av det här American Memes, när de tar jobb på fröfabriken och som konsultchefer.
För jag kan tänka mig att Skånska Frön har ju också velat slå stort på sociala medier, startat ett Instakonto, ja, ett Facebookkonto och kanske har då 32 följare på Facebook.
Ja.
Hur fan ska vi få det här att flyga? Det är ingen som vill se våra frön. Nej. Men kommer Slut Whisperer
då blir det
indansandes i blå björndräkt.
Man undrar vad han kör för smaskigt på fredagsfikat också. Men Slut Whisperer, det här är ju inte smaskigt.
Det är din fredag.
Glöm inte. Så bara, nu ska vi samla ihop alla de här Sandra och Camilla i receptionen och spruta ner dem i champagne. Fan, det skulle bli någon slags skandal.
Slut Whisperer, den här Sandra ska du jobba väldigt nära och ofta med. Och Sandra, fan, vem har ni tagit in? Ja. Det är Slut Whisperer.
Det är en riktig stjärna.
Det är den riktiga stjärnan på jobbet. Nej, och The Fat Jewish avslutar hela den här, så jag tror Messiah kan tycka det är trevligt. Han säger att hela den här influencervärlden kommer att dö ut inom en 2-3 år i hans... Det är därför han försöker bygga nya varumärken.
Ja, för
han sa, det här finns ingen framtid.
Mm.
Allting går i pendel och allting går i cykler.
Just det.
Så att det finns ju någon som tror att det här är bara början, så här kommer alla leva i framtiden. Men i och med att alla mår så fruktansvärt dåligt av det, att ingen tycker att det är... Alltså, det är psykisk ohälsa i grund och botten.
Mm.
Så finns det liksom ingen, ingen framtid för influencerbranschen. Nej. Enligt The Fat Jewish. Och han borde veta, han har 10,5 miljoner följare.
Ja, men i konsultbranschen finns det.
Ja, det gör det. Bra.
Ja, men det var det. Vi får se om det här avsnittet landar rätt i sin samtid. Och vi ligger helt i rätt linje med tiden.
Det.
Ja, det känns som det.
Ja,
det
känns så. Det känns som rätt ute. JVL?
Jag tror det definitivt.
Bra. Ja, bra. Tack för att du kom, John. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det sista avsnittet innan jul.
Mm, blir lite julspecial.
Jag tror att Marcus Bergen tittar förbi då i tomteluva.
Oj, bara en sån sak. Vilken avslutning.
Se vilka julklappar han har med sig.
Hoppas hårda.
Tack för att ni lyssnade.
Hej då!
Hej då!